Det är tisdagen den 5 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi prata kyrkor och konvertiter. Bör kyrkor vänta med att döpa asylsökande som konverterar till kristendomen till efter att deras asylprocess är över? Det här har diskuterats ganska flitigt den senaste veckan. Och en bakgrund det är det faktum att det förekommer att människor mellan att de kommer till Sverige och då söker asyl och själva beslutet byter religion. Och att det i sin tur kan påverka både själva asylbeslutet men också hur man behandlas efteråt i samband med en eventuell avvisning. För drygt en vecka sedan skrev Liberalernas riksdagsledamot Fredrik Malm en debattartikel i Expressen om detta. Hans budskap då det var att kyrkor borde vänta med att döpa nya medlemmar som konverterats till dess de hade fått asyl i Sverige. Detta bland annat just för att ett dop utsätter konvertiten för risker om hen skulle få vara tvungna att återvända till sitt land, där ett byte av religion kan leda till dödsstraff. Vilken roll en konvertering som genomförs under själva asylprocessen ska få, det är också något som diskuteras mycket tidigare, bland annat tillsammans med Migrationsverkets praktik. Så vad ska man då tänka och tycka om det här? Gör kyrkor som döper asylsökande fel? Bör ett byte av religion under asylprocessen påverka ens möjlighet att få asyl? Skapar inte det ett incitament för att byta religion av just asylskäl? Och hur ska man då kunna skilja så att säga genuina konvertiter från andra? Det ska vi prata mer om idag. Det är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Först just Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna, deras skolpolitiska talesperson. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och så Rut Nordström, advokat, grundare och vd för Skandinaviska människorättsadvokaterna. Och du har företrätt många svenska konvertiter i samband med deras asylprocesser. Varmt välkommen du också, Rut.
Tack så jättemycket.
Tänkte vi skulle börja med dig, Fredrik. Nu redogjorde jag ganska summariskt för din debattartikel inledningsvis. Kan du bara ge oss ett kort referat? Vad är det du skriver?
Ja, vi har de senaste åren i Sverige haft ganska många fall, betydligt fler tror jag än vad folk är medvetna om. I alla fall en bit över 1000 är min uppskattning i alla fall, av fall där personer söker asyl i Sverige. Men sedan en ganska lång bit in i asylprocessen när man riskerar ett avslag eller när man har fått ett avslag eller kanske till och med fått två avslag. Då byter personen religion från islam till kristendom och går sedan till Migrationsverket och säger att det här är en ny omständighet. Jag har blivit kristen nu, jag måste få ett uppehållstillstånd därför att kristna är förföljda i mitt hemland. Eller att man då, om man fått avslag, begär ett verkställighetshinder då, så att man inte kan utvisas. Och jag menar ju att det finns en del problem med detta. Dels att personer är ju i en utsatt situation när man söker asyl och man greppar förstås tag i de halmstrån man kan finna för att kunna få ett uppehållstillstånd. Men man kan utsättas för rätt stora risker. Den stora majoriteten får avslag i slutändan och måste återvända till hemlandet där det kanske är belagt med dödsstraff till exempel att ha lämnat islam. Jag tycker också mer generellt att svensk asylpolitik ska inte vara en arena för att människor ska byta religion. Jag tycker att det är problematiskt. Så att mitt förslag är egentligen väldigt enkelt, nämligen att kyrkorna borde själva kunna komma överens om en ordning som innebär att man då kan vänta kanske några månader med dopet till asylbeslutet har kommit. Då har man liksom löst hela den här problematiken. Och de personer som då blir döpta, så bör det ju inte råda några tvivel om att det faktiskt handlar om en genuin och ärlig religiös övertygelse att man vill bli kristen. Och då slipper vi liksom allt detta utan politisk inblandning dessutom, så att kyrkorna själva kommer överens helt enkelt.
Okej. Rut, du läste den här texten och du bestämde dig för att replikera på den och du skrev ett svar tillsammans med din kollega Rebecka Ahlstrand. Kan du också kortfattat berätta vad är det du skriver och vad är det du vänder emot i Fredriks artikel?
Ja, men det gör jag gärna. Och det första vi säger är att det är förvånande att en företrädare för Liberalerna, ett parti som påstår sig värna mänskliga rättigheter, föreslår en så drastisk inskränkning av religionsfriheten. Vi lyfter också fram den utredning som vi har gjort. Vi har gjort en konvertitutredning eftersom vi har företrätt hundratals konvertiter sen starten egentligen. Och det är ungefär 10 års tid som vi har jobbat med de här frågorna. Och Malm har ju också lyft fram konvertitutredningen, den här forskningsrapporten, där 5 frikyrkosamfund var engagerade. Och vi gjorde den juridiska analysen. Vi hänvisar då till siffror och fakta i den här konvertitutredningen. Men jag skulle säga att det första som blir fel i Fredrik Malms artikel, det är att han likställer dop med konvertering. Men en konversion är ju också att redogöra för en inre process. Det är kunskap om centrala trossatser, det är personliga trosupplevelser och det är också faktiskt trosutövning. Men dopet är ju förstås en viktig sak och vi kan ju återkomma till det, men det är också olika hur man ser dopets betydelse i olika kyrkor och samfund. Men det vi också vänder oss emot, det är också det att det skulle finnas något stöd för det här att man bara fejkar sin konversion, som Malm egentligen är inne på i sin artikel. Alltså att, och så att kyrkan då skulle genomföra dop med syfte att hjälpa människor till uppehållstillstånd utan att det är sant. Mm. Och det menar vi inte stämmer. Och sen hänvisar vi också till de klagomål som vi har skickat till FNs kommitté mot tortyr och FNs kommitté för mänskliga rättigheter i konventionsärenden. Där vår bedömning har varit att de här utvisningsbesluten, därför att de flesta får faktiskt utvisningsbeslut. 68% får avslag och över 80% får avslag i domstolen. Så att de här utvisningsbesluten, när vår bedömning har varit att utvisningsbesluten strider mot mänskliga rättigheter, så har vi tagit de här klagomålen till FN. Och där har FN hållit med oss i många av de här fallen. Och utvisningarna har stoppats. Och nyligen har då FNs kommitté mot tortyr och för mänskliga rättigheter avgjort 4 fall. Och där anser man att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att utvisa de här konvertiterna till de här länderna där de riskerar detta. Så det är ett antal olika saker vi tar upp.
Ja, jag räknar upp till 3. Fredrik ska få svara på alla dem. Då vet vi ungefär vad ni tycker.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag ska bara kolla om vi har lite mer fakta i målet. För det är ju så att när man går in på Migrationsverkets hemsida och där de finns då frågor och svar, då skriver Migrationsverket att de vet inte hur många fall som, att det saknas statistik helt enkelt, eftersom sånt får man inte föra som myndighet i Sverige på vilka religioner folk har. Fredrik, du nämnde här att det handlar om över 1000 ungefär. Hur har du kommit fram till det?
Ja, om man utgår ifrån den konvertitutredningen då som kom 2019 som Rut Nordström då tog fram med ett antal andra personer, då har ju de gått ut till diverse kyrkor i Sverige och fått information om personer som har konverterat då och åberopat detta då för att få uppehållstillstånd. Det är ju det som det här rör. Och det var då under perioden 2015 då efter flyktingkrisen då hösten 2015 fram till 2018, alltså under 3 års tid, och det handlar bara om afghanska medborgare, och siffran då de kommer fram till är 619 fall, och det är alltså bara afghaner.
Nej,
under det året.
Och, vänta lite,
jag måste bara korrigera för att det är fakta fel. Alltså 619 fall är bara de 619 fallen vi har analyserat.
Ja, just det. Det var precis det jag sa. Att det är ju, ni har ju gått ut med enkäter och Det jag menar då är att om det under 3 år gäller då bara de afghanska medborgarna och de fall då som konvertitutredningen har fått in, så är det ju betydligt fler fall.
Okay.
Och det gör att vi vet inte exakt, och det är mycket riktigt att Migrationsverket, tack och lov ska jag säga, inte för statistik över precis allting här i världen. Men någonstans mellan kanske 1000 och 1500 personer handlar det om, i alla fall de senaste åren.
Rut, har du någon känsla för mellan 1000 och 1500, säger Fredrik, de senaste åren? Stämmer det, tror du?
Som sagt, det förs ingen statistik över detta, men det är viktigt, som jag påpekade där, alltså att de 619 asylsökande män och kvinnor från Afghanistan som vi har haft med och undersökt, och sen har vi av dem gjort en juridisk djupanalys av ett urval då. Det har ju varit de som har varit engagerade i de här 5 olika kyrkosamfunden.
Just det, okej. Okay,
och det är ju 5 olika frikyrkosamfund. Sen har du ju katolska kyrkan, och vi har ju företrätt konvertiter från alla kristna samfund.
Okej, okay, kort tillägg från Fredrik bara.
Nej, jag tänkte kommentera det första som sades.
Nej, okej. Okay. Men då är vi överens om att vi vet inte riktigt, men det är några tusen i alla fall. Sådär.
Ja, det ska jag säga. Och det är en rätt stor siffra ändå, ska jag säga. Det är liksom, det här är inget marginellt fenomen riktigt i migrationspolitiken.
Nej. Men då ska vi gå vidare. För då tänkte jag, det här första som ni verkar vara lite oense om, det är ju ett sakförhållande. Fredrik, för du skriver din text om ett fenomen som i Storbritannien har fått namnet pray to stay, det vill säga att kyrkor döper folk för att de ska få hjälp att stanna, helt enkelt. Och Rut, du vänder dig emot den här beskrivningen. Fredrik, finns fenomenet i Sverige?
Ja, jag skulle säga det, och det är ju av det det så här, om det vore så att alla personer konverterar verkligen genuint och vill bli kristna, då förstår inte jag varför det är så oerhört viktigt för en del debattörer och även aktivister att det här måste ske precis innan personerna riskerar att få ett avslag från Migrationsverket. Det här hänger ju ihop, så att säga, med asylprocessen på det sättet. Personerna åberopar ju just konversionen, just att man har bytt religion. Det är precis det man åberopar för att kunna få ett uppehållstillstånd. Och då ska jag säga det att jag har inte föreslagit någon som helst inskränkning av religionsfriheten. Vad jag säger är bara att det här borde ju kyrkorna själva kunna komma överens om. Det ser väldigt olika ut mellan samfund, hur lång tid det tar att konvertera, hur processen ser ut. Det finns olika dopteologier och så vidare. I katolska kyrkan tar det mycket längre tid ofta än i protestantiska kyrkor till exempel. Men då kan ju också detta vänta några månader, så har man liksom löst hela den här problematiken. Så att när personen tycker att det är så oerhört viktigt att dopet måste just ske precis under slutfasen av asylprocessen, då kommer ju frågan rätt logiskt. Ja, varför just då?
Det ska vi återkomma till. Jag ska bara höra, Rut, du skriver ju i din text att pray to stay, att det är ett fenomen som inte finns. Hur vet du det?
Ja, men exakt, det vet vi ju genom den här konvertitutredningen. I den här konvertitutredningen var det som sagt 5 stycken kyrkosamfund som medverkade, och det var ganska många enstaka församlingar i de här. Det var alltså 76 olika kyrkor som medverkade på 64 olika orter i Sverige. Och av den analysen så har ju vi fått klart stöd för att de som, så att säga, då är med i det här underlaget, de är medlem i den här kyrkan, de är döpta, de har ett intyg från en pastor eller från en präst. Och i det intyget så hänvisar då den här intygsskrivande pastorn eller prästen till att den personen har följt den här konvertiten. Och där intyget visar då att utifrån sett från den här pastorns eller prästens resa tillsammans med den här konvertiten, så har det skett av genuina skäl.
Okej, okay, så vi ska lita på präster och pastorer i det här fallet, helt enkelt?
Ja, man ska lita på de intyg som finns. Och ändå ska jag säga, trots det fick ju 68% avslag. Och 81% fick avslag om konventionen anfördes sent i asylprocessen. Och tittar vi på hur nämndemännen har röstat, har 93% av SD-nämndemännen röstat för avslag.
Okej, men då får jag fråga så här, för att vi talade lite om det här med incitament tidigare, att ett uppehållstillstånd i Sverige kan vara värt väldigt, väldigt mycket för människor av begripliga skäl. Det kan handla om vad man uppfattar som sin egen liv eller död. Alltså incitamentet att agera på ett visst sätt, ökar inte det sannolikheten för att man då väljer att konvertera av det här skälet? Uppstår det liksom inte så att säga en incitamentstruktur som kan skapa det fenomen som Fredrik varnar för?
Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Alltså en genomgång av de här besluten visar att Migrationsverket värderar ju till exempel inte den här bevisningen som förs fram. Det är väldigt högt ställa kunskapskrav. Det är väldigt höga krav på intellektuella resonemang. Det är väldigt låg värdering av personliga trosupplevelser. Det visar också att man får inte kompletteringar. Man brister i den här bedömningen av hur andra uppfattar om den här personen är kristen eller inte. Men jag tror huvudfrågan, det är ju vad är religionsfriheten? Ja. Och jag tycker att det är skrämmande att höra att Fredrik Malm inte så att säga visar på insikt i vad religionsfriheten innebär.
Fast just nu var huvudfrågan huruvida Pray for Stay existerar eller inte. Den existerar inte, menar du, Fredrik, och menar sig ha belägg för detta från den här utredningen. Vad tänker du?
Ja, så här, en stor majoritet av de som konverterar sent under asylprocessen får ju avslag. Och det är det jag menar utsätter också personer för risker när de då sedan ska återvända till sitt hemland. Hade man gett alla de här personerna bifall då mot vad Migrationsverket bedömer efter deras ganska långa handläggning, då har ju det inneburit att vi de facto har skapat någon sorts väg in till Sverige där bara du lämnar islam kan du få uppehållstillstånd. Och det vore ju felaktigt. När det gäller Storbritannien, de har ju en delvis annorlunda debatt, därför att där var det ett islamistiskt terrordåd för 3 år sedan i Liverpool. En person försökte spränga ett kvinnosjukhus. Han hade fått uppehållstillstånd som kristen konvertit men var alltså islamistisk terrorist. Man hade en situation, en händelse sista januari i år där en person kastade syra på en kvinna och hennes 2 barn och sen hoppade i Themsen och försvann. Och den personen hade också fått uppehållstillstånd och så konvertit. Så i Storbritannien har man ju en debatt som handlar om väldigt, väldigt kraftig kritik mot att personer konverterar fast de egentligen är islamister. Jag skulle säga att vi har inga sådana exempel, vad jag vet i alla fall, i Sverige. Men alltså, jag måste ändå säga det att om man väldigt sent under asylprocessen, kanske efter 1 eller 2 avslag, åberopar religionsbyte, då ska vi ju veta det att det skyddsbehovet fanns ju inte när personen var i hemlandet och var personen muslim. Det var inte därför personen lämnade hemlandet. Det var inte detta personen uppgav när han eller hon sökte asyl i Sverige. Det var inte heller det kanske som uppgavs i migrationsdomstolen efter det första avslaget, utan det kommer väldigt sent. Och det är klart att det är ju en jätteskillnad mellan att till exempel tvingas fly sitt hemland på grund av sin religion. Det är ju 2 egentligen olika saker. Och då menar jag att det är ganska logiskt att Migrationsverket då har en rätt så skeptisk hållning eller är rätt restriktiva, därför att de måste ju då försöka reda ut det här. Men det är ju inte särskilt lätt när det handlar om inre resor och så vidare, i andlighet och så vidare. Men min liksom huvudpoäng är att det svenska asylsystemet är liksom inte skapat för att man kommer och söker asyl och sedan efter 1 år, 1,5 år, då byter man religion och kanske efter 2 avslag och säger nu måste jag få stanna i alla fall. Det är liksom inte det som är syftet med asylrätten. Nej. Riktigt.
Okay. Alltså, men då måste jag bara inflika där att då har man nog inte förstått hela den asylrättsliga lagstiftningen i Sverige. Alltså det är ju så här att dels är det en grundläggande mänsklig rättighet att byta religion om man ser sin tro öppet. Och det
Absolut.
Är också att få en rättssäker och objektiv prövning
Absolut,
av sin själv. Men det är också så att det kan vara olika omständigheter. Nu pratar vi om olika saker, därför att i den här konvertitutredningen då är det ju dels de som har konverterat i sitt hemland men inte kunnat utöva sin tro och flytt till Sverige. Det är dels de som har gjort en resa, de har varit i Iran till exempel på vägen. Och där har de inte kunnat manifestera sin tro öppet. Det är ett enormt rigoröst säkerhets- och övervakningssystem där. Och dels är det de som har konverterat i Sveriges surplats, som det kallas.
Ja, men det är ju det vi diskuterar nu. Ja.
Men hörni, nu vad jag konstaterar är att ni är oense om ett sakförhållande här, huruvida pray to stay eller det här helt enkelt då konverteringar för att man ska få stanna. Om det existerar eller inte, där är ni oense och där kan inte jag döma, för jag vet inte hur sakförhållanden ligger så här. Men jag tänker ändå att vi ska försöka komma vidare i diskussionen. Tänker jag fråga dig, Rut, kan det ändå inte finnas en poäng i att Fredrik skriver att kan man inte vänta lite, gör det så mycket att man väntar med dopet till så att säga efter att asylprocessen är klar? Eller måste en församling direkt döpa någon som vill konvertera? Vad tänker du om det argumentet?
Men precis, alltså, där gör ju kyrkor väldigt olika. När vi företräder till exempel konvertiter från katolska kyrkan, då har ju de till exempel 3 år av katekesundervisning. Du ska gå i vissa, den här undervisningsklassen, du ska lära dig om Bibeln. Du ska ha genomgått väldigt många moment innan du döps och tas upp av församlingen. De nekas ju också, trots att de har så att säga haft en lång process. De är också nekats asyl. Mm. Och de blir inte trodda att de är kristna heller. Sen har du ju konvertiterna i Svenska kyrkan. Där ses ju dopet också som ett sakrament. Och man är lite mer varsam. Nu vet jag att kyrkans tidning har också reagerat starkt på Fredrik Malms artikel och skrivit: håll politikerna borta från dopfunten, här i kyrkans tidning, en ledare i veckan. Men där skriver man till exempel på sin hemsida att man är försiktig med dop och man ska säkerställa att det är genuint. För det är klart att det innebär ju många risker, som jag var inne på. Och sen har vi de här frikyrkosamfunden, som vissa av dem, och jag vet till exempel de som vi har tagit upp och samverkat med då i den här konvertitutredningen. Många skulle hålla med om att dopet är ett sakrament. Det är en helig handling så att säga, och det är någonting som Gud gör i den här processen, anser man. Men man har lite olika teologisk syn på dopet.
Exakt, och det har vi konstaterat att det går i olika takt så att säga. Men jag undrar vad du tyckte, kan du se Fredriks poäng att om alla kunde vänta lite, om alla gör som katolska kyrkan och väntar i 3 år kanske, så hinner fler asylprocesser gå färdigt. Kan du förstå det argumentet?
Nej, men jag skulle säga att det har skett en förändring efter konvertitutredningen 2021. Vi har precis gjort en nytryck av konvertitutredningen som vi släppte på våra hemsidor bara för ett par veckor sedan. Och där visade det sig att nu säger även frikyrkosamfunden att efter 2019 så är man även där ännu mer försiktig med att döpa. Man tar många fler steg. Man kanske har 6, 7, 8 dopsamtal. Mm. Och så vidare och förbereder. Men att utöva sin religion, återigen, det är en mänsklig rättighet, både att få besöka en kyrka, att få utöva sin tro, och en grundläggande rätt är ju då att få låta döpa sig.
Och men jag har inte, vänta, alltså, så här.
Jo, men
jag har inte, nej, får jag komma in här bara?
Genom att neka någon att
döpa sig. Du pratar konstant här, får jag komma in? Jag har inte på något sätt ifrågasatt vare sig religionsfrihet eller att personer kan konvertera till att bli kristna eller så. Om jag var pastor, jag skulle bli överlycklig om en person kom till min kyrka och sa att man vill bli kristen. Jag skulle säga fantastiskt. Vad jag säger är att jag tycker att det är fel om man sammanblandar det här religiösa med frågan om asylprocessen och uppehållstillstånd, särskilt när det sker väldigt sent, när personer har fått flera avslag, Migrationsverket ska precis fatta sitt beslut, att man just precis då tycker att det är jätteviktigt att döpa personerna innan detta beslut för att sedan skicka intyg till Migrationsverket och så vidare.
Ja,
och då säger jag att det här...
Vänta, du får avsluta snabbt, Fredrik, för att utkomma in.
Nej, men det enda jag säger, samma sak som till exempel en av biskoparna i Svenska kyrkan säger, även den danska regeringen var ute 2016 och sa samma sak, nämligen att man kan genomföra dopet direkt efter asylbeslutet. Man behöver inte vänta 3 år som du sa, Andreas. Det kanske handlar om att vänta några veckor.
Vänta några veckor. Vänta lite.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rut, nu får du ordet igen då.
Absolut inte med om att Fredrik Malm talar för alla biskopar i Svenska kyrkan, utan det är nog helt fel. Min man är präst i Svenska kyrkan, jag själv aktiv i Svenska kyrkan, och jag tycker kyrkans tidning skrev väldigt bra i sin ledarartikel. Och där skrev man ju just det här i veckan, att Svenska kyrkan säger att man ska vara varsam med dop av personer som befinner sig i asylprocess. Det är en bra formulering. Mm. Här behövs det självklart rutiner.
Då är det grader av varsamhet ni kanske är oense över.
Hur rutinerna ser ut är inte politikernas ansvar.
Nej, men nej. Jag säger ju att kyrkorna kan väl komma överens om det här. Då löser vi hela problemet.
Kyrkorna har mandat att genom samtal och undervisning avgöra om den här dopkandidaten fattar ett beslut som är välgrundat. Men ledande politiker i Sveriges riksdag ska absolut inte styra hur kyrkorna vill göra.
Jag tror inte Fredrik tror jag faktiskt inte Fredrik har föreslagit. Däremot har han väl kommit med ett, så att säga, vad han uppfattar som ett gott råd. Sen kan ju kyrkan, eller förstår jag rätt, du kan väl knappast bestämma över Svenska kyrkan.
Nej, alltså det jag föreslår är precis exakt vad danska regeringen föreslog. Det gick till och med ut ett pressmeddelande från kultur- och kyrkodepartementet i Danmark 2016. Man föreslog precis exakt samma sak. Man uppmanade då, det har inte jag gjort, jag har föreslagit, men man uppmanade då kyrkorna att i Danmark att döpa personer efter asylbeslutet, och det gjorde man ju med motiveringen att annars så utsätts de asylsökande för att de blir misstänkliggjorda för att de inte har konverterat genuint. Så att det är liksom, och det, jag har fått många mejl, både mejl som har varit kritiska men också mejl som har varit positiva från personer som säger det här borde man ha gjort redan från början, för då hade man inte behövt ha den här stora problematiken och den här debatten vi nu har.
Just det, men Fredrik, om jag tar då Ruts kritik här, att du som politiker bör inte ge dig in på vilka kyrkorna väljer att döpa, för det är ju ändå en religionsfrihet, och det har att göra med, det är en sak mellan samfund och att säga troende. Kan du förstå den kritiken?
Ja, definitivt, och jag vill absolut inte på något sätt reglera detta politiskt. Men jag tycker också att då måste man också se att om man har en situation där hundratals personer, kanske över 1000 personer, ofta sent i asylprocessen konverterar, kanske efter flera avslag dessutom, och åberopar detta som ett skäl för att få uppehållstillstånd. Det påverkar ju också vår asylprocess. Och vi har det som heter surplus, som Rut nämnde, det vill säga att asylskälen uppkommer i mottagarlandet. Vi hade till exempel en koranbrännare här om året. Han skapade också sina egna asylskäl på ett mer aggressivt sätt, kan man tycka. Och jag är kritisk mot det också. Och jag menar att i grund och botten så tycker jag att vi ska ha en reglerad invandring i Sverige och vi ska ha förutsägbara regelverk. Jag har inga som helst problem med att personer vill konvertera och bli kristna. Men jag tycker att det är problematiskt om vi skapar en parallell väg genom religiösa samfund till uppehållstillstånd i Sverige. Det är inte så riksdagen eller våra lagar och regler tänkta fungera när det gäller migrations- och asylpolitiken. Och då tycker jag också att man måste liksom sakligt, utan skygglappar, kunna diskutera de här sakerna utan att liksom bli anklagad för att vara mot religionsfrihet.
Ja, nu ska jag få ut för prata. Här säger ju Fredrik att han vill inte ge sig på religionsfriheten. Han påpekar bara någonting vad han tycker är uppenbart, och han vill inte reglera någonting. Köper du hans argumentation?
Alltså, det går inte ihop. Därför att å ena sidan säger han att kyrkorna borde göra så här, det vill säga inte döpa under asylprocess. Och det är de facto att sätta sig över kyrkornas bedömning. Det är politiker som vill styra kyrkan. Det är det ena felet. Det andra felet är att indirekt säger man ju då till präster och pastorer, ni ska neka de asylsökande som vill döpa sig rätten att döpa sig innan asylbeslutet är fattat. Och det är en direkt inskränkning i religionsfriheten.
Nej, det är inte en inskränkning i religionsfriheten. En präst kan idag neka en person att konvertera.
Ursäkta, det är inte en inskränkning. Jag inte får tala till punkt, så att jag hoppas i all vänlighet att jag kan få tala till punkt.
Varsågod.
Religionsfriheten innebär ju att fritt få utöva sin tro. Och det innebär till exempel att fråga om att bli döpt och bli döpt. Så att i de fallen som vi har tagit vidare till FNs tortyrkommitté, då har ju Sverige fällts i FNs kommitté mot tortyr för att man inte har beaktat till exempel risken för tortyr och risken för dödsstraff när man återvänder till sitt hemland. Och jag skulle ju hoppas och önska att liberala politiker engagerade sig för mänskliga rättigheter. Engagerade sig och var upprörda över att FN har fällt Sverige i 4 kommittéärenden. Det skulle ju visa så att säga att man tog det här på allvar. Att man ville värna om mänskliga rättigheter.
Okej, okay, då är vi oense om exakt vad, i vilket fall som religionsfriheten inskränks. En fråga här, nu har vi ingen representant för samfunden här, men någon av er kanske har funderat på det här. Finns det inte en oro därifrån att ens trovärdighet riskeras, eller att man till och med riskerar att missbruka dopets sakrament? För det skulle ju vara ett teologisk risk av inte ringa art, att man uppfattas helt enkelt vara sådana här. Ta exempelvis så, det skulle hända det som Fredrik beskrev från Storbritannien, att en person som hade döpts av en kyrka sen går och gör ett terrordåd exempelvis. Det skulle ju innebära en otrolig legitimitetskris för det samfundet, så då mer eller mindre skulle anses vara mer eller mindre ansvarig. Är någon av er som vet hur samfunden...
Ja. Nej, men jag tror att det är precis det som har skett i Storbritannien. Att där har kyrkorna fått väldigt, väldigt kraftig kritik. Regeringen i Storbritannien har också beslutat att göra en översyn över det här systemet, det som då allmänt beskrivs som pray to stay. Men jag skulle säga att det finns ju olika traditioner såklart. Svenska kyrkan, där har ju alla varit med. Det har ju varit en statskyrka i 500 år. Och det gör ju att Svenska kyrkan har inte samma tradition av att människor konverterar för att bli medlemmar där. De är ju mer intresserade att man kanske inte går ur just nu då. Medan frikyrkorna har ju haft en lägre tröskel och varit mycket mer aktiva för att värva personer eller för att döpa personer, få fler att ansluta sig. Tittar man på ortodoxa kyrkor så finns inte heller ofta någon tradition egentligen av konvertering, därför att de kyrkorna, precis som svenska kyrkan, har varit så att man föds in i den serbiska eller grekiska, armeniska, ryska och så vidare. Tittar man för att konvertera till att bli jude, det är en väldigt lång process och man ska bli avvisad 3 gånger. Det är väldigt hårda krav och så vidare. Katolska kyrkan lika så, där man ska kunna katechesen, variera böner, sätta predikningar i sammanhang och så vidare. Så att det här ser ju väldigt olika ut, och det är också delvis därför jag menar att hela konversionsprocessen är ju å ena sidan en biblisk etiskt rättesnöre så att säga. Men det är ju också hela tiden utifrån procedurer som kan skiljas åt, hur lång tid det tar, när det kan göras och så vidare. Och det är därför jag menar att i all enkelhet, om man skulle lösa så väldigt mycket i hela den här frågan, om den kyrkliga samfunden kom överens om att vi döper jättegärna den som vill bli kristen, vill bli, ta emot Kristus, bli en del av vår religiösa familj eller vår kyrka, vårt samfund och så vidare. Man är varmt välkommen. Men man väntar till asylbeslutet är fattat för att slippa den här sammanblandningen.
Okay. Rut, lite samma fråga till dig. Ser du att den risken, jag vet inte vilken mån du känner att du vill tala för samfundet, men har du upplevt att det kommer därifrån att man riskerar sin legitimitet eller sin trovärdighet just för att den här frågan uppstår och eventuella misstankar? Och att man också på att säga, man tar ett visst ansvar här så att säga för sin utövning.
Precis. Nej, men jag kan också faktiskt tala för kommittéutredningen där. Och där är det ju 5 stora kristna kyrkosamfund som medverkar officiellt så att säga. Och sen så har vi ju även haft dialog med Sveriges kristna råd som har varit väldigt engagerade. Där är även katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, svenska kyrkan med. Och där skulle jag säga att det här är ganska ovanligt, därför att det är ju en av de frågorna där alla kyrkor är så enade i den här frågan. Och det visar ju också så att säga, reaktionerna på Fredrik Manns artikel. I alla de kristna tidningarna så har ju kyrkoföreträdare från olika samfund återigen betonat att man har en samsyn i den här frågan. Och jag skulle säga att det egentligen är tvärtom, att där uttrycker ju snarare de här intygsskrivande pastorerna och prästerna att vi blir ju inte trodda. Utan det är ju så att om det nu är så att de anför konversion sent i processen, ja, då är det ju över 80% som får avslag. Och det visar ju så att säga att de blir ju inte trodda. Och en av de slutsatserna som vi har i konvertitutredningen, det är just det här att FNs kommittéer till exempel har sagt att man måste värdera den skriftliga bevisningen mycket högre än vad man gör. Jag som jobbar i både tingsrätt och förvaltningsrätt och driver olika processer i olika typer av ärenden, där är ju en skriftlig bevisning, den värderas ju väldigt högt. Men det här intyget till exempel, det värderas ju inte alls på samma sätt. Där kan jag dra parallell till hbtq-ärenden till exempel. Ja, det är lite samma sak där. Du ska redogöra för en inre process. Det är ganska svårt att beskriva tankar och känslor och så. Du kan också ha intyg att du är medlem i en organisation till exempel. Det kan finnas bilder, det kan finnas andra intyg och de värderas ju på ett sätt. Och där har också Migrationsverket experter som är särskilt utbildade.
Mm.
Och nu säger man också att alla ska få de här utbildningarna, vilket ju är jättebra, vilket gynnar rättssäkerheten. Men vi ser en bristande rättssäkerhet när det gäller de här frågorna. Och det borde
behandlas
på ett annat sätt, tycker vi då.
Ja, nu vi ska starta sy ihop det här. En fråga som jag tror många ställer sig. Finns det några data på att de människor som har fått asyl för att de har konverterat, om de finns kvar i församlingen eller finns kvar i religiösa sammanhang efteråt? För det skulle ju, om det skulle vara så att säga fejkkonvertiter, då skulle de ju försvinna. Vet vi någonting om det? Fredrik, vet du någonting?
Ja, men det gör.
Nej, men det kanske är så att personen som får stanna faktiskt bedöms ha konverterat genuint. Mm. Dels kan det ju vara det, men jag menar ju också att det faktum att det är så pass många som får avslag sent i asylprocessen när de då har konverterat. Det innebär ju också att då har man ju, tycker jag, man har ju ändå ett ansvar om en kyrka konverterar en person sent i asylprocessen. Vad händer om den här personen sedan råkar illa ut i hemlandet?
Kan man inte
skylla allting bara på Migrationsverket. Man har också ett eget ansvar, okay, tycker jag.
Vi tar den direkt ut. En pastor eller präst som då har skrivit sånt här intyg, har den ett ansvar för vad som personen kan, och vet då att med 80% säkerhet så kommer den här personen hamna i ett fientligt land sen, har man något ansvar för det?
Jag ska först svara på den andra frågan, sen svarar jag på den. Den första frågan var ju det för en statistik, och det gör det ju. Mm. Den första asylutredningen visar att det är ungefär 10% efter sista avslaget som man inte har kontakt med kyrkan, antingen genom att man då till ett annat land och sökt asyl där, eller att man har blivit utvisad, eller att man kanske har gått under jorden. Vår andra uppföljande konvertitutredningen, då var det något fler som hade flytt vidare till ett annat EU-land.
Mm.
Och det är faktiskt ganska vanligt att man får asyl i Frankrike eller Tyskland som kristen konvertit.
Men poängen är att man är kvar inom kyrkan. Poängen är att de flesta är kvar inom kyrkan. Har ni hittat alltså?
De flesta är kvar inom kyrkan. Men man säger också att sen 2019 så har det blivit mycket svårare. Ännu svårare än de här 68% och 80%. Det är alltså ännu fler som får avslag,
okay,
sen 2019.
Och det här med ansvaret andra, som Fredrik pratar om.
Ja, precis. Den andra frågan då, om präster och pastorer har ett ansvar. Ja, jag skulle säga att det är precis som en psykolog har ett ansvar, eller en advokat har ett ansvar, eller en politiker ett ansvar. Självklart har man ansvar för det man gör, och självklart har man ansvar för att man har sagt till exempel då att man intygar att någon är kristen. Men jag menar, det är ju det som är hela grejen och poängen med skyddslagstiftningen och flyktinglagstiftningen. Det innebär ju helt enkelt att det ska vara ett skydd i Sverige för den som har genuint konverterat. De söker sig ju till Sverige för att det inte finns religionsfrihet i deras land.
Just det.
Och det är ju det som är grejen. Det är därför man så att säga bör beviljas uppehållstillstånd om man är genuin, om man riskerar tortyr, om man riskerar dödsstraff. Ja, då bör man ju få skydd i Sverige. Det är ju det lagstiftningen är till för.
Just det. Då ska vi se ihop det här. Eftersom ni har haft olika uppfattningar här och det har skilt sig väldigt mycket när det gäller hur ni beskriver sakförhållanden, så ska ni få avsluta med varsitt inlägg. När ni kort sammanfattar vad ni tycker är viktigast att lyssnaren tar med sig från den här diskussionen. Och Fredrik, det var du som initierade debatten genom din artikel, så du får börja med en kort sammanfattning. Vad ska lyssnarna ta med sig?
Nej, men jag tycker att vi i Sverige, vi har kommit överens om i demokratiskt att vi ska ha en reglerad invandring. Och det tycker jag är rimligt. Och det betyder att man prövas mot de skäl man anför när man söker asyl. Sedan kan det komma upp omständigheter under den tiden som man är i Sverige. Men jag tycker att det faktum att det är så många personer som väldigt sent i asylprocessen eller efter man fått avslag, kanske till och med flera gånger, byter religion, går till Migrationsverket och säger att jag är kristen nu. Därför måste jag få ett uppehållstillstånd, jag kan inte återvända. Det skapar ju dels en misstro mot de här personerna där våra myndigheter uppfattar att de här personerna har inte konverterat genuint. Det skapar risker för de här personerna eftersom en stor majoritet ändå får avslag och tvingas att återvända. Och det skulle också kunna innebära, om det här blir ett ännu mer omfattande, att det sätts en bild av att i Sverige kan du få stanna om du lämnar islam, vilket vore helt förödande skulle jag säga av flera olika skäl. Och då är mitt förslag att man absolut inte politiskt ska gå in och reglera detta, utan mitt förslag är att kan inte kyrkorna bara komma överens om att man kan vänta med dopet kanske någon månad eller två, eller hur lång tid det nu tar innan asylbeslutet kommer. Och sedan kan alla som vill döpa, och man kan ju fortfarande ändå vara engagerad i en kyrka och vara en del av verksamheten. Jag förnekar ingen liksom rätten att döpa, så jag har inga som helst intresse av att inskränka någon religionsfrihet. Men jag tycker att när vi har den här problematiken, så tror jag att en sån lösning, den vore väldigt smidig och den skulle lösa en väldigt stor del av den här problematiken också. Det är bara det jag har föreslagit i all välmening ska jag säga. För att jag vill inte att människor ska riskera att fara illa. Asylsökande är redan i en utsatt situation.
Okej. Okay. Ruto, får du på motsvarande sätt sammanfatta, vad tycker du är viktigast att lyssnarna har med sig från den här diskussionen?
Ja, men precis. I mean, i den här debattartikeln som föranledde det här, så föreslår ju Fredrik Malm faktiskt att kyrkor borde avstå från att döpa asylsökande konvertiter. Och det är ju helt uppenbart ett ingrepp i religionsfriheten som är en grundläggande mänsklig rättighet. Och jag tycker att det är förvånande att en företrädare för Liberalerna föreslår den här inskränkningen i religionsfriheten. Det är ju ett parti som borde värna om mänskliga rättigheter. Jag tycker också att det är helt felaktigt att det skulle finnas ett stöd för det här, att man fejkar sig till ett uppehållstillstånd och så vidare. Det stämmer inte. Vi har haft hundratals konvertitärenden, och även den här konvertitutredningen vi gjorde 2019 tillsammans med 5 kyrkosamfund och den uppföljande rapporten, den ger inget stöd för det. Däremot så ger den stöd för att vår bedömning då att Migrationsverket ger avslag i 68% av konvertitfallen och att domstolarna ger avslag i över 80%. Och när vi tittar på de här fallen så ser vi att många av de utvisningsbesluten strider mot mänskliga rättigheter. Och där håller FN med oss. I de 50 fall som vi har skickat till FNs kommitté mot tortyr och FNs kommitté för mänskliga rättigheter, så har man i väldigt många av de fallen stoppat utvisningarna. Men man fäller också Sverige i 4 fall på kort tid. Och det anser vi borde istället mana till engagemang, inte bara från Liberalerna utan från hela regeringen. Och där är vi glada att regeringen faktiskt har gett ett uppdrag nu till Statskontoret. Och Statskontoret har nu kontaktat oss. Och de ska se över den här asylprocessen. Och vår förhoppning är att det ska leda till en större rättssäkerhet i konvertitärenden.
Okej, Stort tack för det. Då fick ni båda prata till punkt om vad ni tyckte var viktigast. Och därmed säger jag också stort tack till både Rut Nordström och Fredrik Malm för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack, tack.
Tusen tack. Hoppas vi kan ses live nästa gång.
Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni blev lite klokare av den här diskussionen. Det vet i alla fall jag att jag blev. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag misstänker att det finns mycket tankar och åsikter där ute. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.